Kapitel 13. Vad som måste göras. Sidan 253. Rensningen ägde rum på den snöiga östra flodstranden där det inte fanns någonting som hindrade den bittra nordanvinden. Män och kvinnor körde säckar från staden i vagnar med fyrspann, enspännare eller helt enkelt skottkärror. I vanliga fall kom köparen med sina egna vagnar till sädesmagasinen. I värsta fall fick man forsla spannmålet och de torkade bönorna till kajen. Men Perrin tänkte inte skicka in sina kuskar i Soho Harbor. Eller någon annan heller för den delen. Vad det än var som felades staden så kanske det skulle smitta av sig. Kuskarna var redan tillräckligt illa till mots och betraktade skeptiskt de smutsiga stadsborna som aldrig sa någonting men skrattade nervöst när de råkade möta någons blick. De lortiga handlarna som övervakade arbetet var inte bättre dem. I Carhain, som kuskarna kom ifrån, var köpmän rena, respektabla människor. I varje fall utåt sett, hon brukade inte rycka till bara för att någon rörde sig i utkanten av deras synfält. Handlarna som sneglade misstänksamt på alla de inte kände igen och stadsborna som släpade benen efter sig när de korsade broarna på vägen tillbaka och uppenbarligen helst ville slippa att gå innanför sina egna murar igen fick kuskarna att bli på helspänn. De samlades i små klungor av bleka, mörkklädda män och kvinnor som stod med händerna på knivskaften och kikade på de resligare ortsborna som om de vore modiska galningar. Perrin red runt i sakta mak och inspekterade rensningen. Tittade till raden av kärror som sträckte sig upp för kullen tills den försvann utom synhåll eller vagnarna och kärrorna som rullade över bron från staden. Han såg till han syntes överallt. Han begrep inte varför någon skulle bli lugnare av att se honom verka oberörd, men det verkade fungera. I varje fall tillräckligt bra för att ingen av kuskarna skulle ta till flykten, även om de tittade snett på folket från Soho Harbor. De höll sig på avstånd från dem också, vilket var lika bra det. Om Carhainierna fick för sig att en del av dessa människor kanske inte var levande skulle hälften av dem piska sina hästar till galopp och försvinna med sina kärror. De flesta av dem som blev kvar skulle vänta tills det blev mörkt men inte längre. Den bleka solen som gömde sig bakom de grå molnen hade fortfarande knappt hunnit halvvägs till sin middagshöjd. Men det blev allt tydligare att de skulle bli tvungna att stanna natten igenom. Kanske mer än en natt. För att inte skära tänder fick han anstränga sig så mycket att käkmusklerna knöt sig. Och till och med Nild började undvika hans mörka blickar. Han fräste inte åt någon, men han hade sannerligen lust att göra det. Rensningen var en mödosam procedur. Varenda säck måste öppnas och tömmas ut i stora flata korgar. Och för varje korg behövdes två människor som kunde skaka säden eller bönorna. Den kalla blåsten drog med sig skalbaggarna i moln av svarta prickar. Och män och kvinnor med flätade tvåhandsfläktar ökade på vinden. Allt som hamnade i floden drogs iväg av den snabba strömmen. Men i den nedtrampade grå snösörjan på flodstranden var det fullt av insekter. Döda eller döende av kylan, tillsammans med en generös mängd havre och korn med inslag av röda bönor. Det kom ständigt nya lager som kunde ersätta de insekter som trampades ner i snön. Det som blev kvar i säckarna såg i varje fall renare ut, om än inte helt rent, när det hälldes tillbaka i de grova jutesäckarna som först hade vrängts ut och in och piskats vildsint med käppar av barnen för att skaka ut skadedjuren. De nyfyllda säckarna las i Carhainiernas kärror så snart de knutits åt. Men högarna med tomma säckar växte med hisnande fart. Perrin satt stöd mot sadelknappen och försökte räkna ut om det krävdes två hela kärrlaster från spannmålsmagasinen för att fylla en av hans kärror, när Barrow Lane kom ridande på sitt vita sto och slöt upp i hans sida med sin röda mantel hårt åtdragen om sig mot vinden. Anora höll in några steg bort. Hennes tidlösa ansikte var slätt och outgrundligt. Eichedén gav intryck av att ge dem tillfälle att tala enskilt. Men hon var tillräckligt nära för att även utan några knep med kraften kunna höra allt de sa om de inte viskade. Och hur släta hennes drag än var gav örnäsan dem ett rovlystet uttryck. Hennes pärlprydda flätor såg ut som kammen på någon sällsam örn. Du kan inte rädda alla, sa Barrelane lugnt. Nu när de slapp stadens stank var hennes lukt angeläget skarp. Med en rakknivsvass ägg av vrede. Ibland måste man välja. Så Harbour faller under först Colins ansvar. Han hade ingen rätt att överge sitt folk. Så det var alltså inte honom hon var arg på. Perrin rynkade pannan. Trodde hon att han kände sig skyldig? Vägda mot Fails liv förmådde så Harbours problem inte rubba vågen ens en hårsmån. Men han vände långlöpe så att han såg bort mot de grå stadsmurarna på andra sidan floden istället för på de hålögda barnen som la tomma säckar i travar. Man fick göra vad man kunde, vad man måste. Har Anora någon åsikt om vad det är som försiggår här, morrade han, tyst, men ändå på något sätt övertygad om att Aisedén hörde. Jag vet inte mycket om vad Anora anser, svarade Barrelane, utan att försöka sänka rösten. Inte nog med att hon inte brydde sig om vem som hörde henne. Hon ville bli hörd. Hon är inte lika meddelsam som hon varit förut. Eller som jag trodde att hon var förut. Det är hennes sak att laga vad hon har rivit sönder. Utan att se på Aisedén vände hon hästen och red därifrån. Anora dröjde kvar och betraktade Perrin med stadig blick. Du är förvisso Taveren, men likväl är du bara en tråd i väven, precis som jag. I slutänden är draken återfödd också bara en tråd som ska vävas in i väven. Inte ens en tråd som är Taveren väljer själv hur den ska vävas. Trådarna du pratar om är människor, sa Perrin trött. Ibland vill folk kanske inte bli invävda i väven utan att ha någonting att säga till om. Och du tror att det spelar någon roll? Hon väntade inte på något svar utan lyfte tyglarna och galopperade efter Barrelane på sitt smäckra bruna sto så att manteln stod ut bakom henne. Hon var inte den enda av Aisedéerna som ville tala med Perrin. Nej, sa han bestämt till Sheonid efter att ha hört vad hon hade att säga. Han klappade långlöpe på halsen. Men den här gången var det inte hästen som behövde lugnas utan ryttaren. Han ville komma bort från Shaw Harbour. Jag sa nej och jag menar nej. Hon satt stelt i sadeln. En blek liten kvinna skuren i is, utom ögonen som var mörka, glödande kol. Hon luktade av harmsen vrede som nätt och jämnt hölls under kontroll. Sheonid var mild som mjölk jämt emot de visa. Men hon var inte en vis. Bakom henne satt Alhara med ett ansikte som en sten, med gråa stråk som frost i det krulliga skägget. Winters ansikte var rött ovanför de snurrade mustascherna. De måste godta vad som skedde mellan deras Aisedé och de visa, men Perrin var inte. Vinden slet i väktarnas mantlar som lämnade svärden fria att dra som det behövdes. Där de krusades av vinden skiftade mantlarna mellan grått och brunt, blått och vitt. Det var mindre kväljande än att se de få delar av en man att försvinna. Lite mindre. Om jag måste skickar jag Edara att hämta dig tillbaka, varnade han. Hennes ansikte förblev kallt och hennes ögon heta. Men hon genomfors av en rysning som fick den lilla vita ädelstenen på hennes panna att vaja. Inte av rädsla för vad de visa skulle göra med henne om hon måste hämtas, utan av samma förtörning gentemot Perrin som fick henne att lukta som en vass, krökt rosentagg. Han började bli van vid att stöta sig med Aisedé. Det var inte en vana någon vis man skulle lägga sig till med, men det var svårt att göra sig av med den. Du då, frågade han Masuri, vill du också stanna i Soh Harbor? Den slanka kvinnan var känd för sin rättframhet, lika rakt på sak som en grön, trots att hon tillhörde bruna Aya. Men nu sa hon lugnt, skulle du skicka Adara efter mig också? Det finns många sätt att tjäna, och vi kan inte alltid välja dem som vi själva önskar. Vilket vid närmare eftertanke kanske trots allt var ganska sakligt. Han hade fortfarande ingen aning om varför hon besökte Mashima i hemlighet. Misstänkte hon att han visste om det. Mashuris ansikte var en stillsam mask. Kirklin såg uttråkad ut när de kommit ut från Soh Harbor. Han lyckades ihopsjunken ut fast han satt rak i sadeln, utan ett bekymmer i världen eller en tanke i huvudet. Den som verkligen trodde att Kirklin var sån var så dum att han skulle komma tillbaka till marknaden och köpa grisen i säcken en gång till. Stadsborna arbetade mekaniskt på medan solen steg allt högre. Det var som om de ville förlora sig i sin uppgift och var rädda för de minnen som skulle komma tillbaka när de slutade. Det måste vara Soh Harbor som fick honom att börja inbilla sig saker. Fast han trodde nog att det stämde ändå. Innanför murarna såg det fortfarande orimligt mörkt ut, som om ett moln kastat sin skugga över staden. Vid middagstid röjde kuskarna bort snön från marken på några jordplättar längs flodsluttningen och gjorde i ordning små lägereldar så att de kunde koka svagt te på blad som redan varit i kannan 3 eller kanske 4 gånger. Det fanns inget te att köpa i staden. Några av kuskarna tittade mot broarna som om de funderade på att gå in i Soh Harbor och se om de kunde få sig någonting att äta. Men det räckte med en blick på de nedsmutsade människorna som arbetade vid renskorgarna för att de skulle plocka fram sina små påsar med kornmjöl och malda ekollon istället. De visste i varje fall att deras blandning var ren. En del sneglade på de säckar som redan lastats på kärrorna. Men bönorna måste läggas i blöt och säden måste malas i de stora handkvarnarna som var kvar i lägret. Och först skulle kokerskorna plocka bort ytterligare så många skadedjur som de trodde behövdes för att männen skulle kunna med att äta. Perrin var inte hungrig, hur rent bröd han än kunde ha fått. Men han drack någonting som föreställde te ur en bucklig plåtmugg när Lärtian hittade honom. Carhanian kom egentligen inte fram till honom. Den korte mannen i sin mörka rock med ränder på bröstet red istället sakta förbi den lilla eld där Perrin stod och höll sedan med rynkad panna in en bit upp för slänten. Lärtian satt av, lyfte upp ena framhoven på sin vallack och såg bekymrat på den. Fast naturligtvis tittade han upp 2 gånger för att se om Perrin skulle komma. Med en suck gav Perrin tillbaka den naggade muggen till den undersättsiga lilla kvinnan som han hade lånat den av. En kärrkusk med gråsprängt hår som bredde ut sina kjolar i en igning. Och sen log och skakade på huvudet åt Lärtian. Hon var förmodligen 10 gånger så bra på att vara diskret som Lärtian. Nild, som satt på huk vid elden med händerna om en annan plåtmugg, skrattade så att han var tvungen att torka bort en tår från ögat. Han kanske hade börjat bli galen. Ljus, det här stället gav en verkligen de muntraste tankar. Lärtian rätade på sig tillräckligt länge för att hinna buga sig mot Perrin och säga "Jag ser er snåd", innan han ånyo böjde sig ner och lyfte upp hästhoven som en annan dummerjöns. Man tog inte en häst i benet på det viset om man inte ville ha en spark. Fast å andra sidan väntade sig Perrin inget annat än dumheter. Till att börja med var det Lärtians försök att låtsas vara Ale. Med det axellånga håret hopknutet i nacken i en blek imitation av Ale-krigarnas frisyr. Och nu låtsades Karn vara spion. Perrin la ena handen på vallakens hals för att lugna djuret efter allt detta ryckande. Och satte på sig en intresserad min när han tittade på hoven, som det förstås inte alls var något fel på. Bortsett från ett jack i järnet där hästskon kanske skulle gå av inom några dagar om den inte byttes ut. Det kliade i fingrarna efter hovslagarverktygen. Det kändes som om det var flera år sedan han bytte skor på en häst eller arbetade i en smedja. Jag har bud från mäster Balwar, er snåd, sa Lärtigen tyst med nedvänt ansikte. Hans vän är ute på resa för att sälja sina varor, men väntas tillbaka imorgon eller dagen därpå. Han bad mig att fråga om det går för sig att vi sluter upp med er då. Han kikade under hästens buk på människorna som arbetade vid floden och tilla. Fast det ser knappast ut som om ni ger er av innan dess. Perrin blängde ner mot rensningsarbetet. Han blängde på raden med kärror som väntade på sin tur att lastas och det halvdussin som redan hade tältduksöverdragen påspända. På en av dem fanns den första omgången läder att laga stövlar med tillsammans med ljus och liknande. Men ingen olja. Lampoljan i Saw Harbor var lika härsken som matoljan. Tänk om gål och spjutjungfrorna kom med besked om fejl. Tänk om de till och med hade sett henne. Han skulle ge vad som helst för att prata med någon som hade sett henne. Någon som kunde säga att hon var oskadd. Tänk om Shido plötsligt började röra på sig. Säg till Balwar att inte dröja för länge, morrade han. Jag för min del kommer att vara härifrån inom en timme. Han höll ord. De flesta av kuskarna och kärrorna fick stanna kvar och göra den en dag långa färden tillbaka till lägret på egen hand. Och Kirayin och hans soldater i gröna hjälmar fick stanna och vakta dem. Med order om att ingen fick korsa broarna. Geldanen hade tydligen hämtat sig från sitt sammanbrott och försäkrade honom med kylig blick att han var redo för uppdraget. Trots Perrins order skulle han förmodligen bege sig tillbaka in i Saw Harbor bara för att övertyga sig själv om att han inte var rädd. Perrin ödade ingen tid på att försöka övertala honom om att låta bli. Han måste till att börja med leta rätt på Seonid. Hon gömde sig inte direkt, men när hon hade hört att han tänkte ge sig av hade hon helt öppet lämnat sin häst till sin väktare. Och gick nu omkring till fots och försökte hålla ett antal kärror mellan sig och Perrin. Den bleka Ishiden kunde dock inte dölja sin lukt, eller visste i varje fall inte att det behövdes. Hon blev förvånad när han lyckades spåra upp henne så snabbt och indignerad när han red bakom och vallade henne tillbaka till sin häst. Inte desto mindre hade det tagit betydligt mindre än en timme när han red bort från Saw Harbor med vingardisterna i ring runt Barrowlane. Tjuvflodsmännen runt de åtta lastade kärrorna som rullade fram bakom de tre återstående baneren och Nild flinande för allt han var värd. För att inte tala om att han försökte småprata med Aesedena. Perrin visste inte vad han skulle göra om karn verkligen blev galen. Så snart åsen bakom dem dolde Saw Harbor kände han en knut mellan skuldrorna lösas upp. En knut som han inte märkt när den fanns där. Då var det bara 10 andra knutar kvar, förutom den knut av otålighet som vred sig i hans mage. De förmådde Barrowlanes uppenbara medkänsla inte lösa upp. Nils portöppning förde dem från det snötäckta fältet till den kalhuggna färdplatsen bland de höga träden. 5 rastmil på ett enda steg. Men Perrin väntade inte på att den korta raden med vagnar skulle komma igenom. Han tyckte sig höra ett irriterat utrop från Barrowlane där han manade långlöpet till rask trav tillbaka mot lägret. Om det nu inte kom från någon av Aesedena. Det var betydligt troligare. Det låg en stillhet över tjuvflodsmännens tält och kojor när han red in bland dem. Solen hade fortfarande inte stigit särskilt högt upp på himlen. Men det hängde inga kittlar över lägereldarna och bara ett fåtal män var samlade kring dem med mantlarna tätt svepta om sig, stirrande in bland lågorna. En handfull satt på de låga pallar som Bern Craw kunde konsten att tillverka. Resten stod och hukade.
Ingen så mycket som lyfte blicken, och det var sannerligen ingen som kom springande för att ta hand om hans häst.
Det var inte stillhet, insåg han, utan anspänning.
Lukten påminde honom på något sätt om en båge som var spänd nästan till bristningsgränsen. Han kunde nästan höra hur det knakade. När han satt av framför det rödrandiga tältet såg han Daniel närma sig raskt till fots från det håll där ale-tälten stod. Charlin och Adara, en av de visa, gick med honom och hade inga svårigheter med att hålla jämna steg, trots att ingen av dem såg ut att göra sig någon bråska. Charlins ansikte var som en solbränd lädermask, medan Adaras, som nätt och jämt syntes under den mörka sjalen hon hade svept om huvudet, var som en bild av stillsamt lugn. Trots sin bylsiga kjol gav hon lika lite ljud ifrån sig som den vithåriga spjutjungfrun. Det hördes inte så mycket som ett svagt rasslande från smycken av guld och elfenben. Daniel tuggade på ena änden av sin täta mustasch samtidigt som han tankspritt drog upp svärdet en tum ur skidan innan han körde ner det igen. Drog och tryckte. Han tog ett djupt andetag innan han tog till orda. Jungfrurna har kommit med 5 Shido, först Perrin. Arganda tog med dem till geldanernas tält för att förhöra dem. Mashema är också där. Perrin viftade bort Mashemas närvaro inne i lägret. Varför lät ni Arganda ta dem? Frågade han Adara. Daniel kunde inte ha hindrat det, men för de visa var det en annan sak. Adara såg inte mycket äldre ut än Perrin. Men hennes svala blå ögon tycktes ha skådat mycket mer än han någonsin skulle få se. Det skallrade om armbanden när hon la armarna i kors under brösten, med en viss otålighet. Till och med Shido vet hur man omfamnar smärtan, Perrin Ibarra. Det kommer säkert att ta flera dagar att få någon av dem att tala, och det verkar inte finnas någon anledning att vänta. Om Adaras ögon var svala, så liknade Charlins blå is. Mina spjutsystrar och jag skulle ha kunnat göra det fortare själva. Lite fortare. Men Daniel Levin sa att du ville undvika våld. Gerard Arganda är en otålig man, och han misstror oss. Det lät som om hon skulle ha spottat om hon inte varit ale. Du får kanske inte veta särskilt mycket i vilket fall som helst. Det är stenhundar. De kommer att ge vika sakta och så lite som möjligt. När det handlar om någonting som detta måste man alltid lägga samman lite från en med lite från en annan för att få fram en bild. Omfamna smärtan. Smärta var oundviklig om man skulle tvinga information ur någon. Han hade inte låtit den tanken ta form i hans huvud förrän nu. Men för att få fel tillbaka. Se till att någon ryktar långlöpe, så han barskt och räckte tyglarna till Daniel. Gildanernas del av lägret kunde inte ha varit mer olikt tjuvflodsmännens enkla kojor och slumpartat utplacerade tält. Här stod de spetsiga tälten i exakta rader. De flesta med en stålkrönt kon av lansar utanför ingången och sadlade hästar tjudrade vid sidan, redo att sitta upp på. Det enda man såg som inte följde samma räta mönster var hästarnas svängande svansar och lansvimplarna som fladdrade i den kalla brisen. Gångarna mellan tälten var alla lika breda, och man skulle ha kunnat dra en snörrät linje genom raden med lägereldar. Till och med väcken som tältdukarna fått när tälten legat hopvikta i botten av kärrorna tills det började snöa var raka. Allt var prydligt och välordnat. Lukten av kornmjölsgröt och ekollonvälling hängde i luften. Och några grönklädda män skrapade det sista av middagsmålet från sina plåttallrikar med fingrarna. Andra var redan i färd med att skrubba kittlarna rena. Ingen visade några tecken på anspänning. De åt och skötte sina sysslor. Båda sakerna med ungefär samma entusiasm. Det var någonting som skulle göras, varken mer eller mindre. En stor klunga män stod samlade i en ring nära de vässade pålarna som markerade lägrets ytterkant. Det var inte mer än hälften av dem som bar de geldanska lansiärernas gröna rockar och polerade harnesk. Några av de andra bar lansar eller hade svärdsbälten spända om sina skrynkliga rockar. Rockar som var allt från plagg i siden eller fint ylle till saker som kunde ha kommit ur en lumpsäck. Men som inte i något fall kunde kallas rena, utom i jämförelse med kläderna i Shaw Harbor. Mashemas män kände man alltid igen, till och med bakifrån. Han kände en annan lukt när han närmade sig cirkeln av män, lukten av grillat kött. Och hans öron nåddes av ett dämpat ljud som han inte ville höra. När han började tränga sig in genom skocken tittade soldaterna på honom och släppte motvilligt fram honom. Mashemas män ryggade tillbaka, muttrande om gula ögon och skuggyngel. Så småningom kom han i varje fall genom första ledet. Fyra långa män med rött eller blont hår, klädda i grå och brun cardinchor, låg med handlederna surrade vid anklarna bakom korsryggen och kraftiga trädgrenar fastbundna i arm- och knävecken. Deras ansikten var blåslagna och såriga och de hade hopknölade trasor fastknutna mellan tänderna. Den femte mannen var naken, utspänd mellan fyra korta tjocka pålar som var neddrivna i marken, så hårt sträckt att senorna avtecknade sig mot huden. Trots det vred han så mycket på sig som fjättrarna tillät och vrålade in i trasorna som var inproppade i hans mun, kvävda skrik av smärta. På hans mage låg en liten samling glödande kol som gav ifrån sig en tunn rökstrimma. Det var lukten av mannens brända kropp som Perrin hade känt. Kolstyckena hängde kvar vid den utspända mannens hud och varje gång han lyckades vrida sig så att ett av dem föll av plockade en flinande kar i smutsig grön sidenrock som satt på huk bredvid honom upp ett nytt med en tång ur den fulla gryta som stod bredvid och smälte marken till gyttja. Perrin kände igen honom. Han hette Harry och tyckte om att samla öron som han trädde på en läderrem. Mansöron, kvinnoöron, barnöron. För Harry kvittade det lika vilket. Utan att tänka steg Perrin fram och sparkade bort den lilla högen med kol från den bunne. Några av dem träffade Harry som tog ett skutt bakåt med ett förskräckt knäll som blev till ett tjut när hans hand hamnade i grytan med kol. Han välte över på sidan med sin friska hand hårt om den brända och blängde på Perrin som en vässla i människohamn. Vill den bluffa, Raibara, sa Mashema. Perrin hade inte ens lagt märke till att mannen stod där. Som en dunkelt stirrande, karrakad bild stod. Det fanns ett visst mått förakt i hans mörka, feberheta blick. Vansinnets odör slingrade sig genom stanken av bränt kött. Jag känner dem. De låtsas känna smärta, men de gör det inte. Inte som andra män. För att få dem att prata måste man både vilja och kunna göra en sten illa. Erganda, som stod käpprak bredvid Mashema, höll så hårt om sitt svärdsfäste att hans hand skakade. Du är kanske beredd att förlora din hustru, Aibara, sa han med sträv röst. Men jag tänker inte förlora min drottning. Det måste göras, sa Aram. Det var till hälften en bön, till hälften en fordran. Han stod på andra sidan av Mashema och höll hårt om kanterna på sin gröna rock, som för att hindra händerna att gripa efter svärdet han bar på ryggen. Hans blick var nästan lika het som Mashemas. Det var du som lärde mig att en man gör vad han måste. Perrin tvingade sina knutna händer att öppna sig. Vad som måste göras, för fail. Berylaine och Acedena trängde sig fram mellan männen bakom honom. Berylaine rynkade näsan en aning vid åsynen av mannen som låg uppspänd på marken. De tre Acedena visade inte större sinnesrörelse än om de hade tittat på ett stycke trä. Edara och Shallin var med dem, lika oberörda dem. Några av geldanerna sneglade på de båda ale-kvinnorna och muttrade tyst. Mashemas smutsiga, tilltuffsade underhuggare blängde lika mycket på ale-kvinnorna och Acedena. Men de flesta makade sig undan från de tre väktarna och de som inte gjorde det blev bortdragna av sina kamrater. En del narrar visste var gränsen till ren idioti gick. Mashema glodde på Berylane med brinnande ögon innan han bestämde sig för att låtsas som om hon inte fanns till. Vissa narrar visste inga gränser alls. Perrin böjde sig ner, knöt loss trasan som satt runt en fastspändes mun och drog ut den hopknölade tygbiten mellan hans tänder. Han hann precis rycka undan handen och undgå ett bett minst lika hårt som något långlöpe kunnat ge. Omedelbart kastade ejlmannen tillbaka huvudet och började sjunga med djup, klar stämma.
Tvätta spjuten medan solen stiger hög. Tvätta spjuten medan solen sjunker ned. Tvätta spjuten, vem fruktar väl att dö? Tvätta spjuten, ingen vän jag vet.
Mitt i sången bröt ett skratt fram mellan Mashemas läppar. Perrin reste ragg inombords. Han hade aldrig hört Mashema skratta förut. Det var inget behagligt ljud. Han ville inte förlora ett finger, så han drog yxan ur öglan i bältet och sköt försiktigt igen mannens mun med spetsen i änden av yxhuvudet. Ett par himmelsblå ögon blickade orädda upp mot honom ur ett solbränt ansikte. Mannen log. Jag begär inte att du ska förråda ditt folk, sa Perrin. Det var så svårt att hålla rösten stadig att det gjorde ont i halsen. Ni, Shaido, tillfångatog några kvinnor. Det enda jag vill veta är hur jag ska få dem tillbaka. En av dem heter Fail. Hon är lika lång som en av era kvinnor, med kraftig näsa och järv mun. En mycket vacker kvinna. Du kommer ihåg henne om du har sett henne. Har du det? Han drog undan yxan och rätade på sig. Shaido-krigaren stirrade på honom ett ögonblick. Sen höjde han huvudet och började sjunga igen utan att någon gång ta blicken från Perrin. Det var en muntersång med en sprittande dansmelodi. Jag mötte en man som var långt hemifrån. Hans ögon, de var gula och hans huvud fullt av spån. Han bad mig att hålla dimman i min hand och sa han skulle visa mig ett vattenrikt land. Han satte huvudet ned och fötterna upp och sa han kunde gala precis som en tupp. Han sa han kunde stå där tills han blev till sten. Jag blinkade en gång och han var där inte mer. Shaidon lät huvudet falla tillbaka och skrockade. Ett djupt och fylligt ljud. Han kunde lika gärna ha legat och vräkt sig på en dunmadrass. Om du inte kan göra det här, sa Aram desperat, så gå härifrån. Jag ska hjälpa till så att det blir gjort. Vad som måste göras, Perrin såg på ansiktena omkring sig. Ergandas blick, full av hat som nu var riktad lika mycket mot honom som mot Shaido-krigaren. Mashema som stank av vansinne och hånfullt hat. Man måste både vilja och kunna göra en sten illa. Erdara, lika outgrundlig som Eishedena, lugnt stående med armarna i kors framför bröstet. Till och med Shaido vet hur man omfamnar smärtan. Det kommer att ta flera dagar. Charlin, med ärret som fortfarande lyste blekt mot ansiktets läderbruna skinn, med stadig blick och oförsonlig lukt. De kommer att ge vika sakta och så lite som möjligt. Berylane, med en dömande lukt. En regent som hade dömt män till döden utan att förlora en enda natts sömn. Vad som måste göras. Vilja och kunna göra en sten illa. Omfamna smärtan. Åh, ljus. Fail. Yxan var lätt som en fjäder när han höjde den och föll tungt som en hammare mot städet. Den krökta äggen skar genom Shaidons vänstra handled. Mannen stönade till av smärta. Sen stegrade han sig i sina bojor med en vild morrning och lät avsiktligt blodet som pumpade fram ur hans handled spruta över Perrins ansikte. Hela honom, sa Perrin till Eishedena och tog ett steg tillbaka. Han försökte inte torka blodet från ansiktet. Det rann ner i hans skägg. Han kände sig ihålig. Han kunde inte lyfta yxan igenom så hans liv hängde på det. Är du galen, sa Masuri ilsket. Vi kan inte ge mannen hans hand tillbaka. Hela honom, sa jag, morrade Perrin. Sionid var redan på väg. Hon hade lyft upp kjolarna för att skrida fram till mannen och knäböja vid hans huvud. Han bet i stumpen efter handen och försökte förgäves stoppa blodflödet med trycket av sina tänder. Men ingen fruktan syntes i hans ögon, eller kändes i hans lukt. Ingen. Sionid grep om Shaidons huvud. Plötsligt genomfors han av en ny krampryckning och slängde vilt ut med den handlösa armen. Blodströmmen minskade under konvulsionerna och hade helt upphört innan han tungt sjönk ner på marken, grå i synen. Han lyfte ostadigt stumpen till ansiktet och såg på den släta huden som nu täckte änden. Om det fanns något ärr kunde i varje fall Perrin inte se det. Mannen visade tänderna mot honom. Han luktade fortfarande inte rädd. Sionid sjönk också ihop, som om hon hade ansträngt sig till sitt yttersta. Alhara och Winter tog ett steg framåt, men hon viftade undan dem och reste sig upp med en tung suck. Jag har hört att ni kan hålla ut i dagar och ändå knappt säga någonting, sa Perrin. Hans röst skrällde i hans egna öron. Jag har inte tid att låta er visa hur hårdföra eller tappra ni är. Jag vet att ni är både tappra och hårdföra, men min hustru har varit fånge för länge. Ni kommer att bli skilda åt och utfrågade om några kvinnor, om ni har sett dem och var. Det är allt jag vill veta. Det blir inga glödande kol eller någonting annat, bara frågor. Men om någon vägrar att svara, eller om era svar skiljer sig för mycket från varandra, så förlorar alla någonting. Till sin förvåning fann han att han trots allt kunde lyfta yxan igen. Bladet var klibbigt av rött blod. Två händer och två fötter, sa han kallt. Ljus. Det lät som om han var gjord av is. Han kände sig som is, kall in i märgen. Det betyder att ni får fyra möjligheter att svara på samma fråga. Och om ni alla håller ut tänker jag ändå inte döda er. Då letar jag upp en by där jag kan lämna er. Någonstans där folk låter er tigga. Någonstans där småpojkarna ibland slänger en slant till de vilda ejlmännen utan händer och fötter. Tänk över det och bestäm er för om det är värt det att hindra mig från att hämta min hustru. Till och med Mashema stirrade på honom som om han aldrig förut hade sett denne man som stod där med en yxa i handen. När Perrin vände sig om för att gå vek både Mashemas män och eldanerna undan, som om det var en hel näve trollocker som ville komma fram. På andra sidan ringen av män fann han barrikaderna vässade pålar, och ett hundratal steg bortom den började skogen, men han ändrade inte riktning. Med yxan i händerna gick han tills han omslöts av väldiga träd och lägrets lukt försvunnit bakom honom. Lukten av blod bar han med sig, vass och metallisk. Från den kunde han inte fly. Han visste inte hur länge han gick genom snön. Han märkte knappt hur ljusstråken som letade sig ner mellan grenverket blev allt snedare. Blodet var tjockt på hans ansikte, i hans skägg. Det började torka. Hur många gånger hade han sagt att han skulle göra vad som helst för att få Fail tillbaka? En man gjorde vad han måste göra. Vad som helst för Fail. Plötsligt lyfte han yxan bakom huvudet med båda händerna och slungade iväg den med all sin kraft. Den snurrade runt i luften och träffade stammen på en kraftig ek med ett dovt tjunk. Han släppte ut luften som tycktes ha varit inlåst i hans lungor, sjönk ner på ett grovt klippblock som stack upp ur marken som en stenbänk och satte armbågarna mot knäna. Du kan komma fram nu, Elias, sa han trött. Jag känner på lukten att du är här. Den andra mannen kom ut ur dunklet med lätta steg. De gula ögonen glänste matt under det vida av hattbrättet. Jämfört med honom var Ale bullriga. Han makade undan slidan på sin långa kniv och satte sig bredvid Perrin på klippblocket. Men till att börja med satt han bara och drog fingrarna som en kam genom det gråstrimmiga skägget som bredde ut sig likt en solfjäder över hans bröst. Till sist nickade han mot yxan som satt indriven i ekstammen. Jag sa till dig en gång att du skulle behöva den där tills du började tycka för mycket om den. Börjar du tycka om den? Där inne. Perrin ruskade på huvudet. Nej, det var inte det, men... Men vad, pojk? Jag tror nästan att du har skrämt Mashema, fast du luktar också rädd. Det är på tiden att han blir rädd för någonting, muttrade Perrin och ryckte besvärat på axlarna. Vissa saker var svåra att uttrycka i ord. Men det var kanske dags nu. Yxan. Första gången märkte jag det inte. Inte förrän jag tänkte tillbaka på det. Det var samma natt som jag träffade Gål och vitrockarna försökte döda oss. Senare när jag kämpade mot trolllocker i Tjufloden var jag inte säker. Men vid Domais brunnar blev jag det. Jag är rädd när jag är med i strid, Elias. Rädd och sorgsen. För att jag kanske aldrig får se Feil igen. Hans hjärta knöt sig så att hela bröstet värkte. Feil. Det är bara det att... Jag har hört Nild och Grady prata om hur det är att hålla kraften inom sig. De säger att de känner sig mer levande. I strid är jag för rädd för att kunna spotta, men jag känner mig mer levande än någon annan gång, utom när jag har Feil i min famn. Jag tror inte att jag skulle stå ut med att börja känna så inför det jag gjorde där inne. Jag tror inte att Feil skulle vilja ha mig tillbaka om det gick så långt. Elias fnös. Jag tror inte att du förmår bli sådan, pojk. Hör nu på. Faran påverkar olika män på olika vis. Vissa är kalla som urverk. Men du har aldrig framstått som den kalla sorten. När ditt hjärta börjar bulta får det ditt blod att bli hett. Det är inte konstigt att det förstärker dina sinnen också. Gör dig medveten. Du kanske ska dö om några minuter. Kanske nästa sekund, men du är inte död nu. Och det känner du ända från tänderna och ut i tånaglarna. Det är bara så det är. Betyder inte att du tycker om det. Jag skulle gärna tro att det är så. Lev lika länge som jag har levat, svarade Elias med torr röst, så kommer du att tro. Till dess räcker det med att du tror på att jag har levt längre än du och varit där före dig. De satt där båda två och tittade på yxan. Perrin ville tro. Blodet på yxan såg svart ut nu. Så svart som blod aldrig förut varit. Hur lång tid hade gått? Att döma av vinkeln på ljuset som silade ned mellan grenarna måste solen vara på väg ner. Hans öron fångar upp ljudet av hästhovar som krasar i snön, långsamt på väg närmare. Efter några minuter dök Nild och Aram upp. Den forne knåparen pekade ut Perrins spår och arshamanen skakade otåligt på huvudet. Det var ett tydligt spår, men sanningen att säga skulle Perrin inte ha litat på att Nild skulle lyckas följa det. Han var stadsbo. Aganda tyckte att vi skulle vänta tills ditt blod hade svalnat, sa Nild samtidigt som han lutade sig fram i sadeln och såg ned på Perrin. Själv tror jag inte att det kan bli svalare. Han nickade med ett belåtet drag kring läpparna. Han var van vid att folk var rädda för honom på grund av hans svarta rock och vad den representerade. De pratade, Sarah, och allihop gav samma svar. Det syntes på hans mörka min att han inte tyckte om svaren. Jag tror att hotet att lämna dem som tiggare skrämde dem mer än din yxa. Men de säger att de aldrig har sett hennes nåd Feil, eller någon av de andra. Vi skulle kunna försöka med kolen igen. Då kanske de kommer ihåg. Var det iver som hördes i hans röst? Iver att finna Feil, eller att få använda de glödande kolen? Elias grimaserade. Nu kommer de bara att ge er tillbaka de svar som ni har gett dem. Säga det som ni vill höra. Det var ändå en väldigt liten chans. Det finns tusentals Shaido och tusentals fångar i lägret. Bland så många människor skulle man kunna leva ett helt liv utan att möta mer än ett par hundra som man kom ihåg. Då måste vi döda dem, sa Aran bistert. Särlin sa att spjutjungfrurna såg till att ta dem när de inte hade några vapen, så att de kunde förhöras. De kommer inte att gå med på att bli Gai-Shiner. Det räcker att en av dem flyr för att Shaidu ska få veta att vi är här. Och då kommer de efter oss. Det kändes som om Perrins leder hade rostat ihop. Det verkte i dem när han ställde sig upp. Han kunde inte bara släppa Shaido-krigarna. Vi kan bevaka dem, Aram. Han hade nästan förlorat Fail helt på grund av brådska. Och nu hade han varit brådstörtad igen. Brådstörtad. Ett milt uttryck när det handlade om att hugga handen av en man. Till ingen nytta. Han hade alltid försökt tänka sig noga för och gå försiktigt fram. Han måste tänka nu. Men varje tanke gjorde ont. Fail var försvunnen i ett hav av vitklädda fångar. Andra Gai-Shiner skulle kanske veta var hon är, muttrade han, samtidigt som han vände sig tillbaka mot lägret. Men hur skulle han få tag på några av Shaidos Gai-Shiner? De släpptes aldrig utanför lägret utan bevakning. Den där då, pojk, frågade Elias. Perrin behövde inte se på honom för att förstå vad han menade. Den kan få sitta där tills någon hittar den. Hans röst blev sträv och hård. Någon nare till lekare kanske kan hitta på en saga om den. Han stegade iväg mot lägret utan att vända sig om. Med tom ögla kändes det breda bältet alldeles för lätt om hans midja. Allt sammans till ingen nytta. 3 dagar senare kom kärrorna tillbaka från Shaw Harbor. Tungt lastade, och Balwer kom in i Perrins tält tillsammans med en lång orakad kar med smutsig yllerock och ett svärd som såg ut att vara lika illa skött. Först kände Perrin inte igen honom bakom en månads oansad skäggväxt, men sen nådde mannens lukt hans näsborrar. Jag trodde aldrig att jag skulle få se dig igen, sa han. Balwer blinkade, vilket var samma sak som en förbluffad flämtning från någon annan. Den fågelaktige lille mannen hade säkert sett fram emot att få presentera en överraskning. Jag har letat efter Maegdin, sa Talan vår häst. Men Shaido rörde sig snabbare än jag kunde. Mäster Balwer säger att ni vet var hon är. Balwer gav den yngre mannen en vass blick. Men hans röst förblev lika torr och känslolös som hans lukt. Mäster Talonvar kom till Shaw Harbor just innan jag lämnade staden i snåd. Det var en ren slump att jag träffade på honom, men kanske en lycklig slump. Han kanske har hittat några bundsförvanter åt er. Jag låter honom berätta. Talonvar stod med nedvänd blick och rynkade ögonbryn utan att säga någonting. Bundsförvanter, manade Perrin på. Ingenting mindre än en hel här kan vara till större nytta. Men jag är beredd att ta vad hjälp jag kan få. Talonvar såg på Balwer, som svarade med en halv bugning och ett förbindligt uppmuntrande leende. Den orakade mannen tog ett djupt andetag. Närmare 15 000 tjornsen. De flesta är egentligen tarabonier, men de rider under tjornsensk flagg. Och de har minst 12 daimener. Han skyndade på sina ord, angelägen att få tala färdigt innan Perrin avbröt honom. Jag vet att det är som att ta hjälp av den svarte, men de är också ute efter Shaido. Och jag skulle ta emot den svartes hjälp för att befria Maegdin. Först stirrade Perrin bara på de båda männen. Talonvar fingrade nervöst på svärdshjältet. Balwer liknade en sparv som ville se åt vilket håll en syssa tänkte hoppa. Tjornsen och Daimener. Ja, det skulle verkligen vara som att ta emot hjälp av den svarte. Sätt dig ner och berätta om dina tjornsen, sa han.